Det är måndagen den 22 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss och varmt välkomna till Almedalsveckan och Visby. Veckan drar igång idag och det kommer bli Almedalsvecka också här i podden. Jag är på plats i Visby hela veckan och kommer podda varje dag. Och jag har bjudit in ett gäng verkligt rutinerade Almedalsbesökare som varje dag ska ge sina tankar och spaningar kring det viktigaste som sker här i samband med seminarier, mingel och tal. Veckan som inleds idag innehåller i år över 3000 olika arrangemang, det vill säga ungefär 600 per dag som man får ligga i ifall man vill hänga med. Just idag är det inga partiledartal, men från och med imorgon blir det två per dag. Ett vid lunchtid och ett på kvällen. För numera får ju partierna dela på dagarna. Det blir så långt annars. Så, vad är det då som händer i Almedalen i år? Vad gör partierna? Vad gör politikerna? Vad gör alla andra? Vad snackas de om? Och förstås, hur märks valrörelsen av? Och är det rent av i Almedalen som valet 2026 kommer att avgöras? Svaret är att det inte kommer att göra det, men det kan hända mycket annat kul också. Det är några frågor som vi ska ta oss an under veckan och då går vi ut så starkt vi kan. Och då är jag glad att hälsa dagens gäster välkomna. Sakine Madon, journalist, ledarskribent och författare. Tidigare politisk chefredaktör på massa ställen, bland annat UNT. Nu tillträdande politisk redaktör på Smedjan. Varmt välkommen hit, Sakine.
Tack snälla.
Och så Lydia Wåhlsten, tidigare min kollega, ledarskribent på Svenskan. Numera marknads- och komchef på Skattebetalarna. Och senare i sommar på Expressens ledarsida, minsann. Varmt välkommen du också, Lydia.
Tack så jättemycket.
Alltså jag känner ju att du har extremt mycket Almedalskompetens och Almedalsrutin i rummet. Känner ni också det?
Verkligen, ja. Absolut.
Sakine, berätta, ja. Din tidigare Almedalserfarenhet, och vi börjar med från debuten och framåt. Hur många gånger har du varit här?
Jag har varit här varje år, förutom då pandemiåret när det var inställt.
Ja, det var ingen här.
Ja, precis. God ursäkt att skippa. Jag har varit på varenda Almedalsvecka sen jag var ung luffare, alltså Liberala ungdomsförbundet, människa från Luff Stockholm 2003. Det var euroomröstning, Maud Olofsson var centerledare, fick en del uppmärksamhet den Almedalsveckan och sådär. Men det är länge sedan.
Mm. Jag minns det. Mina kollegor från Stiftelsen Sverige Europa, det vill säga jag-organisationen, de klädde sig ut sig till valutamäklare mot EMU för att visa liksom att det var bara valutamäklare som tjänade på att vi hade.
Det gick ju sådär med den.
Det gick sådär.
Se om det kommer tillbaka.
Ja. Lydia, samma fråga till dig. Hur ser din erfarenhet ut bakåt när det gäller Almedalsveckor?
Jag vet inte om jag och Skinne är exakt lika gamla, men jag har nog också varit här nästan 20 år. Så någon gång tidigt när jag var 20 så kom jag hit. Jag har haft lite olika roller. Så jag känner att jag har gjort en massa olika typer av Almedal. Man börjar som väldigt juniorkonsult och springer runt med olika roll-ups. Mm. Och sen då när jag var ledarskribent på Svenskan, då var det lite mer ministervecka. Det vill säga att man har en stor perm där man har förberett allting man ska säga och det är väldigt uppstyrt.
Okay.
Och allting däremellan känner jag.
För jag har inte upptäckt det där riktigt. För jag tänker så här, nu när man är gammal och senior ska man äntligen liksom få flyga hit, få ett hotellrum, allting ska vara ordnat. Men jag roddar ju allting själv fortfarande. Jag åkte in från jävla Fårö i morse. Jag liksom fick passa färjan och ja, ni har ju själva sett att jag försökt koppla ihop den här utrustningen.
Är det
liksom
nya mediestödet?
Ja, det måste vara det. De pengarna, de togs därifrån. Vi kan bara fråga, hur kom ni hit, Lydia?
Jag flög, jag kom precis faktiskt.
Ja, du är ju senior.
Det verkar så.
Ja, och du, bilen
det är inte upp till mig att avgöra, men jag flög hit.
Stod det någon på flygplatsen med Lydia Wåhlsten på
det gjorde inte det. Jag funderar på hur man får en sån skylt.
Nej, det är ett level till då. Säker är du då?
Nej, jag tog ju färjan.
Ja, det gjorde jag också. Jag tog färjan igår. Spaning från färjan, hur var stämningen?
Men alltså man träffar ju på bekanta redan på färjan.
Ja,
jättekul. Ja, men jag behövde liksom läsa in mig på bland annat en bok jag ska kommentera nu i veckan och förbereda. Så jag tog det, alltså jag passade på att jobba. Då har jag liksom jag hörlurar på mig så att folk ska kunna se att jag är lite upptagen.
Ja, okay. Ingen kommer
och sen förbereda. Och samma sak på kvällen igår så ville jag lägga mig i tid. Men jag blev så stressad av alla som så här smsar om att det är så fint väder. Kom ut och liksom ta en öl och så. Men har man mycket jobb så har man. Ja. Så jag hade verkligen en sån här vilokväll för att kunna orka med det som komma skall.
Inget ungt lufferi längre, utan liksom ordning och reda numera.
Nej, jag var ju på Sweden Rock nyligen. Ah, okay. Så att jag, nu är det också lite jobb att kombinera med.
Nu blir det mycket privata, men sagt, jag sov ju på Fårö, kom ganska sent till Visby igår. Skulle köra upp till Fårö för att hinna med färjan som jag hade bestämt mig. Tänkte, men jag kan inte köra hur fort som helst på de här vägarna. Höll på att köra på en rabbis som liksom dök upp. Och, men jag, reflexerna satt där, jag hann stanna. Sen sprang den framför mig jätterädd i typ flera hundra meter kändes det som. Liksom, så jag var tvungen att flytta på
det. Det här är ditt litterära jag som har liksom en sommar på Gotland.
Vad kul att tråkade ingen fråga. Såhär, vadå, vad menar du med rabbis? Men ni har koll på Gotlands snack att det betyder kanin.
Jag kunde lista ut det bakvägen, han sprang rädd framför dig.
Ja, precis. Hörrni, nu blir det allvar. Mm. Gotland då, det började ju en gång tidigt med att Olof Palme åkte hit också från Fårö och höll ett tal. Och partiledartalen är ju fortfarande det som är huvudpunkten. Om vi börjar med det, Lydia, partiledarnas tal, hur viktiga är de?
Hur viktigt är Kalle Anka på julafton? Ja. Lite så, nej, jag tycker det är helt bärande. Och jag blir väldigt upprörd när man träffar på folk och så vill man säga något från talet. Jag bara, nej, jag har inte sett talet. Då bara, jaha, vad gör du här? Du läser inte Bibeln på julafton heller, eller?
Nej, de vet liksom inte att den där färgen som tomtenissen tar, som man ska säga, en sån ska man ha. De fattar inte.
Nej, exakt. Nej, men jag tycker talen är underskattade.
Okej, de är underskattade till och med. Mm. Så du säger, är de bärande eller rent av underskattande?
Nu firar ju inte jag jul, kolla aldrig Kalle Anka och sådär. Så jag backar ut från rummet här, känner jag direkt. Nej, men jag håller faktiskt med om talen. Det är klart att man ska ha, det är klart man ska lyssna på talen. Är det så att man råkar missa någon kväll så finns de på SVT Play. Då lyssnar man och tittar alltså så snart man kan digitalt. Så att självklart, de är. Men jag håller med om det.
Det är lägerelden i Almedalen och accepterar man inte det, då vet jag inte vad man
då gör. Har man inget att göra. Men för jag tänkte, svenska politiker är ju ärligt talat inga särskilt ofta bra talare. Är de lite överskattade? Hur många av dem klarar att hålla ihop en halvtimme?
Alltså de är ju inte alltid jättebra. Men samtidigt är det lite kul. De brukar ha lite olika, liksom olika sätt att ta sig an talen. En partiledare som liksom är jättepopulär och som alltså, bär upp mycket av sitt parti är ju Jimmy Åkesson. Mm. Men han är ju inte så jättebra när han håller Almedalstal. Han kör mycket på liksom, lite känsla, drar några halvkassa skämt. Alltså, han känns alltid så himla oförberedd. Och samtidigt så kan ju någon sån här person som Liberalernas Simona Mohamsson, kommer jag ihåg. Alltså jag tillhörde ju de som var rätt chockade över deras, liksom, att hon blev vald. Mm. För det var så otippat. Det var så många andra namn som det cirkulerades kring och sådär. Men hon ställde sig och gjorde helt okej, alltså bra ifrån sig.
Okay.
Och då, så att det är också ett tillfälle att kunna överraska.
Mm. Vad säger du, Lydia? Vem är tjuren Ferdinand och vem är den där hackspetten som kommer i Almedals... Kort sagt, har du några favoriter bland partiledarna?
Betyder det vad jag ser fram emot? Jag håller med dig, apropå det, om Simona. Och samma sak med hennes pressträff. Att det är liksom, vissa tillfällen så handlar det mer om att bevisa att man duger. Och det minns jag att hon gjorde så.
Men frågan är så här. Kan du ärligt talat säga att du går och tycker det är bra på talen? Du kan avnjuta ett Almedalstal?
Det är väl inte riktigt rätt ord, men vi jobbar ju med det här. Det är ju som festival. Vill du se något indieband som inte levererar? Det kan ju finnas andra kvaliteter. Och så är det väl ofta. Mm.
Men rekommenderar du en vanlig Almedalsbesökare som inte jobbar med det? Är det ändå värt att gå och se talen? Man ska göra det helt enkelt.
Talen gör sig bäst på TV.
De gör sig bäst på TV?
Man kan se det simultant. Gå och se något tal, skulle jag säga, i själva lunden.
Bara och resten kan man ta på
det. Resten kan, ja, man ska det. Och om man skriver om det måste man se det på TV. För att,
Men jag älskar ju samtidigt att stå på gräset. Kolla, alltså vad är det för människor som har samlats, är det många, är det få, vilka åldrar, vad är det för banderoller, olika liksom protestgrupper. Det är ju ändå något speciellt, alltså ett sånt här när det verkligen blev lite speciellt och ett tal som det blev väldigt mycket liksom skriverier om i efterhand, det var ju Miljöpartiets Åsa Romson. Vita var män. Det 2014?
Det borde var det när det varit... kom någon barbröstad kvinna springande? Eller? Nej. Nej, det var någon annan gång.
Henne minns jag faktiskt inte. Men jag hejar på bara bröst och naken.
Nej, det är mest jag som minns bara bröst. Ja. Nej, det var vita män, precis.
Ja, vita män som äter kött och flyger. Och
det känns så väldigt länge bil. Sedan.
Ja, men jag minns hur folk liksom tittade omkring sig när hon hade sagt det där, och jag stod bredvid en som tidigare hade varit väldigt så här positiv till Miljöpartiet, men som ändå liksom vred sig lite och bara så här, men det där var inte riktigt okej.
Hur gick över gränsen lite då för barnen?
Ja, alltså det är väl många som kanske har sympatiserat med Miljöpartiet för klimatfrågan, miljö och klimat, och sen så bara, vad är det här för identitetspolitiskt liksom? Det var lite väl, men jag minns ju samtidigt att Miljöpartiet då hade ju världens medvind. Det hade gått jättebra för dem i ett Europaparlamentsval innan. Fy gick det bra för, alltså det var lite sådana vindar. Så jag fattar ju att hon kanske ville plocka upp den tråden. Men det blev ju väldigt mycket pannkaka av det.
2014 brukar ju kallas för peak vote ibland.
Hörrni, man kan ju också precis... se, om man går ner i och tittar på talen så kan man ju försöka ställa sig lite strategiskt också. För alla står ju inte på samma ställen och... Förr i tiden i alla fall, då stod alla journalister på högersidan ganska långt fram. Så där kan man stå, så tittar man vad de noterar och sådär.
Ah, okay.
Och då känner man liksom redan lite på förhand vartåt det blåser.
Just det. Hörrni, jag inser att vi ger våra lyssnare lite extra Almedalskänsla just nu. För fönstret är faktiskt öppet, vilket jag glömde stänga. Jag ska gå och göra det nu för att hålla det värsta Almedalsgapandet utanför. Vänta. Så, då fick ju lyssnarna kanske... liten känsla för det. Sakine, du nämnde ett tal från 2014. Om jag ska gå samvetsfråga, favorittal genom åren, har ni något sånt?
Alltså spontant kommer jag ju tänka på, det måste vara i 2009, Göran Hägglund, verklighetens folktalet.
Var det bra?
Alltså det, jag gillar ju när det bränner till. Och det blev ju, han fick så mycket kritik, framförallt på kultursidor. Men han ringade ju in en känsla som var väldigt påtaglig och som fortfarande är. Men som kanske inte Kristdemokraterna förvaltade, vilket jag tyckte var lite synd. För att istället kom ju liksom, det blir ju lite öppet mål för Sverigedemokraterna att ta den luckan. Men det tyckte jag, alltså han, det var någonting med liksom röstläget, skärpan och alla känslor som omgav det, som gör att, alltså man minns det, och det blev ju en väldigt kraftfull reaktion som sagt, för att han gjorde det så bra.
Det satte verkligen tonen. Lydia, du då? Har du någon favorit från alla år som har gått?
Jag är ju kroniskt dåligt minne. Ja. Så att då skulle jag säga någonting med Reinfeldt. Mm. För han kunde ändå tala och ta en publik. Och då insåg jag att minns ni det här talet med drogögon mitt i ansiktet?
Nej, men det låter minnesvärt.
Det låter minnesvärt. Jesper kan lägga in det här i podden när man ser det. Det är ett av Reinfeldts mest kända klipp. Men jag tror att det var 2007 kan det vara det. Mm.
I våldets Sverige så får hedliga medborgare flytta åt sidan. I rädsla för att vara nästa som drabbats av våldsverkaren. Med vapen i hand. Med drogögon mitt i ansiktet.
Och det saknar jag lite grann. Någon som är liksom en samlande gestalt. För att jag håller med om så här, verklighetens folk och hela det försöket till att definiera vad Sverige kan vara gemensamt. Det är många som gör det. Men inte riktigt åstadkommer det. Och jag har inte riktigt sett det nu heller.
Reinfeldt var ju också väldigt, väldigt bra på när det var, jag tror från liksom högerextrema kretsar, jag vågar inte gissa vilken gruppering, men när de har liksom buat eller lite stört talen så har han, det var något tillfälle när han så snyggt lät dem väsnas och sen bara vred till det och fick ju hela liksom publiken på sin sida. Så han är väldigt duktig på att liksom ta lite tillfället i akt. Och det beror nog väldigt mycket på att han var så otrolig, alltså han var ju trygg i sin roll, väldigt populär, väldigt liksom erfaren då.
Ja, men jag minns också något Reinfeldt-tal också, kanske 09 eller 10 möjligtvis till och med, då han faktiskt var rätt rolig och fick en del skrattare på sin sida också.
En skrattare?
Ja, nej men positiva. Men hörni, innan vi lämnar talen, är det något tal som ni ser lite extra fram emot nu, eller är det något parti som i talet är lite extra viktigt för, som behöver komma ett besked, i ett styrkebesked eller sådär? Vad säger du, Lydia?
Jag tittar väl på Ebba Busch. Vad är hennes strategi här inför valet? Hon har ju börjat triangulera lite och prata välfärdsfrågor och sådär. Nej, men det kommer ju vara några röksignaler inbyggda i det här talet, misstänker jag. Okay. Man kan uttolka. Ja. Och sen naturligtvis Ulf Kristersson. Och har man gjort någon analys nu? Kommer man kunna ladda om inför det här valet? Mm. Eller inte? Det kommer jag ju hålla utkik efter.
Mm. Alltså Ulf Kristerssons styrka, om man tittar på förra valrörelsen, var ju helt klart de här slutdebatterna i tv.
Ja, just
det. Han var riktigt duktig på det. Däremot så varken han eller Magdalena Andersson är i några... liksom, det är inte så att man trillar av liksom häpnad och beundran när de håller tal. Men däremot så jag ska lyssna lite extra faktiskt på för att de har ett så kärvt läge, det är verkligen vinna eller försvinna. Och då tänker jag ju återigen på då Simona Mohamsson för Liberalerna. Är det helt kört där? Alltså vad... Men jag tror att det kan komma ut någonting spännande i och med att de ligger så dåligt till. Och det känns som att inget de har gjort eller försökt med riktigt har fått det att lyfta. Så där kan jag ju tänka mig att ja, det är bara riva av, gör något modigt, gör något som folk kommer minnas.
Hoppa på vita män kanske?
Nej.
Avskaffa den statliga inkomstskatten.
Ja, varför inte? En sista fråga innan vi lämnar talen. Var ska man placera sig? Ni har rekommenderat tv för de flesta tal, men om man ändå ska dit, rent fysiskt, var står man bäst för att inte bara uppfatta talen utan också stämningarna omkring, och vad hör man de viktiga personerna viska med varandra? Vad säger du, Lydia?
Jag vill ju nästan alltid då stå på höger sida, ganska nära scenen.
Höger sida i förhållande till... Från partiledarens blick eller från publikens blick, så att säga?
Från publikens blick.
Ja, till höger, okej. Okay. Mm. Där kokar det mest.
Ja, men
liksom.
Där chatte jag mig någon gång för 20 år sedan. Där står jag fast.
Säkert, har du något tips? Eller är du en sån som rör dig runt sådär på olika...
Ja, precis. Jag brukar röra mig runt, småprata lite mer, eller liksom utbyta blick med vänner och bekanta, kolla lite reaktioner på folk jag känner igen, eller om det står en klunga SSU-are och så. Alltså, jag tycker det är kul att vara lite så här spion i publikhavet. Mm. Men stå ganska långt bak, men inte för långt bak. Alltså lite mitt i smeten och sen röra sig lite runt så där. Mm. För att snappa upp.
Nu är det här ett ljudmedium, men hur ser era miner ut när ni ser någon ni känner igen under talets gång, ni vill markera hälsning? Är det så här?
Ja, man är tyst, men ja, precis.
Ja, höjd ögonbryn och så.
Mimik och liksom tumme upp eller tumme ner eller grimassera, men inte hålla på att prata högt.
Nej.
Inte hålla på att stå med mobilen eller.
Nej, det tycker jag tänker att många gör. Det ska man inte göra, tycker du alltså.
Nej, det tycker jag inte. Då förfelas det lite.
Okej. Stå till höger, bort med mobilen.
Nej, men man måste ju live-twittra och sådär. Där håller jag inte helt med.
Det där känns också lite gammalt.
Vad hette det där man hade förut? Hashtags? Vilka hashtags?
Just hashtags har jag aldrig hållit på med. Men om det sägs någonting jättekoko så bara haha, eller något. Det händer något kul. Då kan man ju...
Ja, då kan man ju slå till.
Ja, slå till. Mm.
Hörrni, vi lämnar talen så länge. 3200 programpunkter alltså. För folk som själva inte varit i Almedalen. Kan ni bara ge en bild, ett så här Almedalsseminarium. Hur brukar det se ut typiskt? Det skiljer förstås jättemycket, men Sakan, kan bara ge, berätta lite. Hur brukar det vara helt enkelt?
Alltså, det går ju inte att säga... Alltså, de är ju väldigt olika. Så här, man kan råka glida in på någonting och så bara känna, åh, det här är ju fantastiskt. Den här frågan måste jag gräva ner mig i. Mm. Ett sånt exempel var, det är säkert så här 10 år sedan, kanske mer, när jag halkade in på ett seminarium om EUs vapendirektiv. Och plötsligt bara, wow, det kokade i hela rummet. Folk var så engagerade. Det är så underbart, tycker jag, när man inte har planerat att gå på någonting. Och så... liksom, är det jättespännande. Men sen är ju tyvärr det vanliga, alltså om jag får vara lite generaliserande, så går man ju in på något och så är det liksom bara massa ord som samordning, hållbarhet, Ja, men så här, fluff, fluff, fluff.
Alla energislag behövs.
Ja, ja. Nej, men sån här plattityd lingo. Så att ibland är det ju också... Nu hinner inte jag springa runt och lyssna, tyvärr. Men hade jag gjort det så... ibland sätter man ju sig lite strategiskt långt bak i salen. För om det blir så här fruktansvärt tråkigt, ja, så ska man kunna ha en exit. Ja. Ja.
Men kan om man ska roaster så kan man väl säga att det är väldigt mycket programpunkter och inte riktigt lika mycket folk. Så att det ordnas ju väldigt mycket med ganska få deltagare. Vilket ju också gör att om man ska smita in på något, då märks det om man kommer och märks om man går. Ofta tillhör man liksom flera procent av de deltagare som
finns där. För man ser ju om man dyker upp på något så här, komchefen liksom får stora ögon och blir jätteglad direkt över så här att och vi ökade publikantalet med 20%, går du så försvinner 20% samtidigt också. Men apropå komchefen, är det inte lite, Lydia, du som har jobbat i branschen, att man ska leverera lite seminarier och så drar man ihop lite folk till lite lagom trevliga ämnen och så är det gjort och så får man en klapp på huvudet av ledning, resten av ledningsgruppen, men det är liksom mycket att man bara gör sin läxa.
Ja, det håller jag med om. Så är det verkligen. Men ja, jag tycker ju att...
Inte skattebetalarnas
för det. Nej, men så här, i vilket förstås. Sammanhang som helst ska man tänka, vad är det unika? Vad är USPen med Almedalen? Okej, det är nätverkande och mingel. Så om man är här, då ska man ju vara bäst på de delarna. Eller så var analysen när jag jobbade på Timbro till exempel. Okej, men då ska vi ha det bästa minglet. Och sen, nu verkar det bli som att det är ju ett av dem mingel som folk förhåller sig till. Och som
det är verkligen kring. Det bästa minglet. Alltså.
Vilket mingel då?
Timbros.
Det är inte ens jag
inbjuden till. Att man ska försöka äga den arena man är på. Ja. Det här är inte den platsen då du ska sitta på ett stort seminarium kanske och verkligen fokusera i 30 graders värme. Det kommer inte att hända.
Nej. Jag brukar ha något skämt ibland om att Almedalen, det är liksom som att stå på den tiden, det regnade, det står i kallduschen och riva sönder 1000 lappar i kommunikationsbudgeten för att den ger så lite här som den i Stockholm hade kunnat ge lite mer kanske. Men just gör man bra grejer så kan det ju göras jättebra. Men Timrås mingel, vilken tid är det? Och när är det? Jag är inte inbjuden dit.
Klockan 8 på torsdag.
Det krockar med svenskans mingel.
Ja, aj, aj, aj. Och amerikanska ambassaden och massa annat. Herregud. Glöm aldrig Pela Fadimes. Ja,
Sakne, många som helst. Ditt namn, 4 träffar i programmet. Är det någon du vill göra reklam för där särskilt?
Ja, och det är faktiskt en av de grejerna som inte står i programmet. Jag tycker att det ska bli ganska roligt. Ikväll ska jag till Aktuellt i politikens mingel. Och då kommer jag få möta Anders Lindberg, alltså Aftonbladets politiska chefredaktör.
Ja, och, spännande ny
jag
kraft.
Jag uppskattar honom liksom, alltså han är alltid så himla rapp. Han är skitstörig, alltså som motståndare då, för att han är ju väldigt duktig och energisk och liksom bra
och
på att prata.
Han håller ordet.
Ja, men vilket gör så att varje gång någon frågar så här, vill du komma på något? Och så nämner de bara så här, Anders, och jag förstår vem det är, så är jag direkt så här, ja, jag ser till att jag kan. Så att han och jag ska hålla låda på deras mingel och sen så kommer Jan Emanuel servera vin och öl. Sen kommer jag förmodligen få hjälpa Jan Emanuel med drinkandet. Barjobbet där. Ja.
Ja, och den här är inte jag heller inbjuden på. Det är mycket man missar.
Men det ska bli kul.
Ja. Lydia, nu är du här för skattebetalarna. Vad gör ni förresten?
Ja, vi bevakar ju alla offentliga aktörer och hur mycket skattepengar de lägger. Och vi
så om någon vill slösa pengar så sitter en jäkel längst bak och säger vi kommer att skattebetala.
Så nu hoppas jag här, när den här podden släpps ungefär, så kommer det vara ute årets beräkning. Och vi beräknar att det är i alla fall 90 miljoner kronor i år som offentliga aktörer lägger. Och det är en ökning med 40% sedan förra året. Och då vi har liksom en schablon för hur vi räknar ut det här. Och då går vi runt och tittar vad vi får för skattepengarna och om det är värt det. Vi misstänker ju att det kanske inte är så eftersom att marginalnyttan, eller marginalkostnaden ökar väldigt mycket här.
Så det är taskigt vin och dåliga snittar och sådär, då slår ni till det.
Ja, men i grund och botten är det väl liksom en förtäckt löneförmån.
Ja, men det
och det är väl liksom i privat sektor är det en sak, men när det är offentliga pengar.
Ja, men privata företag ska väl inte underskattas som personalvård att få åka iväg tillsammans, ha lite trevligt och så mot slutet av året. Du kommer att vara ledarskribent senare i sommar och du har ju varit många gånger tidigare. Vad gör man som ledarskribent i Almedalen?
Då kollar man och lyssnar. Apropå det här vapendirektivsfrågan, det är en typ av sån sak som ligger först i Almedalen. saker som är på gång och som kommer att bli stora och att man har lite koll på dem innan.
Mm. Säkert, Nicka, man kan verkligen hitta grejer innan de blir stora här.
Ja, men absolut. Alltså, jag går ju runt och pratar med allt och alla, får tips. Nu tidigare idag träffade jag till exempel ett gäng dialogpoliser. Frågar jag lite, vad är det för liksom manifestationer som kanske kommer? Jag har ju själv skrivit väldigt mycket om demonstrationsrätten och försvarar den väldigt starkt. Alltså jag vill liksom hålla lite ögon och öron öppna för om det liksom blossar upp någonting åt det hållet. Och också ha lite koll på, alltså försöka ja, men stämma av lite, så vad är det för utredningar och sånt som är på gång.
Mm.
Så att det är... Det är både väldigt trevligt och informativt. Och precis som Lydia är inne på, man vill ju liksom så här snappa upp saker som kanske blir större så småningom. Och så är det ju också när man pratar med liksom politiker, politiska tjänstemän. För att liksom bara höra stämningsläget i partierna, se lite på. De kanske inte säger saker rakt ut, men man kan liksom ändå se på kroppsspråk.
Folkpartisternas ögon avslöjar väldigt mycket just
det. Vi kommer tillbaka till retorikexperten.
Ja, men exakt. Och sånt där tycker jag är så sjukt spännande.
Ja. Mm. Intressant att du nämnde retorikexperterna. Det gick ungefär 60% av Almedalen för 15 år sedan var ju retorikexpert. Det har vi tack och lov blivit av med mycket nu. Vad beror det på?
Kan det bero på att politiken bara har innehåll?
Ja, kanske det. Nej, för jag menar, ni som båda har utredat var mycket retorikexperter och det var mycket, det var något DJ-battle som tog det övriga 40% av uppmärksamheten.
Som alla var helt tokiga på att få komma in på. Jag bara, men gud, bry sig. Men jag måste ju ändå säga att även nu tycker jag det finns för mycket så här kommenterande. Ta bara så här Ekots lördagsintervju.
Mm.
Så här, som lyssnare kan man ju lyssna på en makthavare och sen bilda sina egna uppfattningar.
Ja, du menar att de börjar
kommentera. Men då är det liksom alltid någon från radion som ska liksom tugga maten åt den. Alltså jag kan tycka det är lite störigt.
Mm.
Sen kan jag tycka många liksom politiska kommentatorer är ju liksom duktiga och alltså på SVT och andra ställen. Men ibland blir det lite så här, alltså omyndigförklara inte lyssnaren och tittaren.
Ja, inte bara det, du omyndigförklarar ju utfrågan också.
Mm. Mm.
För det blir ju, om journalisten gör sitt jobb i Ekots lördagsintervju, då har ju så att säga de här schismerna och liksom det som skaver redan framgått.
Ja, då har ju lyssnaren det hen förhoppningsvis behöver för att tänka vidare själv.
Ja, tänk om du skulle få en sån bisittare. Jag kan få sitta med i Svenskans podd efteråt och förklara.
Ja, men gud vad förnedrande. Nu ska Lydia förklara vad Andreas just har åstadkommit. Ja. Det var obegripligt för alla.
Ja, vad jobbigt. Men alltså, det här med retorikexperter och så, det är ju lite fjompigt. Det kan jag hålla med om. Det är lite som... när partiledare och ministrar är på Nobelfesten så är det så jädra tjat om klänningar och smycken och hattar. Man bara, ja,
fast Lydia gillar klänningar.
Ja, okej. Okay. Shit, det är för dig. Du är målgruppen.
Du är målgruppen.
Jag minns faktiskt när Almedalen mest var en modevisning. Det var ju snyggast i Almedalen. Vilket var en ganska sexist.
Men Niklas Svensson på Expressen. Ja.
Det var ju Niklas Svensson eran. Var inte i politiken generellt att sakpolitik var inte så viktigt i taget. Det var liksom där DJ-battle och vem som var snygg eller fanns på listor var det viktigt.
Men jag undrar om det finns sådana överlevare nu som tror fortfarande att det är en modevisning och planerar varje dag vad de ska ha på sig. Så gick det inte till när jag packade, kan jag säga. Jag bara slängde ner allting. Men jag minns förr i världen, då var det mycket fokus på att man... Ja, lite så.
Men det är ju livsfarligt att gå runt med högklackat här. Alltså, det är ju världens sämsta underlag för det. Så man får ändå klä ner sig lite. Det är inte någon gala direkt.
Men om man slänger in det i sakerna, du som är så här festivalräv, finns det motsvarigheter till att ha liksom gamla festivalband eller festivaltischer på sig i Almedalen? Kan man visa på något sätt? Minns du utseende?
Det är väl de här politikerna och så där, kanske, som går runt med tygpåsar med partiledaren på och så där. Men själv är jag ju, apropå alltså jag har ju mitt favoritband är ju metalbandet Slayer, så jag har faktiskt jag behöver ha lite planering, för att jag måste planera så här, när ska jag ha den tröjan, för att jag kan inte ha den när jag är på tidningen, kristna tidningen Dagen, med en massa kristna aktörer och ganska sådär, ja men du vet, Världen idag, farbröder och sådär. För senast jag hade den tröjan offentligt i en tv-debatt om religiösa friskolor, jag är emot, så gjorde de en nyhetsgrej på det, och sen var jag tvungen att försvara mig på UNTs ledarsida att nej, UNTs politiska chefredaktör är inte satanist. Jag dricker inte blod till frukost. Så att jag får vara lite, det kan vara lite minor faktiskt, med man får anpassa klädsel ändå.
Man kan hamna i någon pseudodebatt.
Ja, precis. Alltså här, att gå ut och försvara sig att man inte dricker blod till frukost eller så här. Ja. Det är en tung början på alla debatter. Hörrni, Almedalen var ju en politikervecka från början. Sen har det blivit branschmässa för i princip alla branscher, nästan så där. Hur lever liksom näringslivets Almedalen, känner ni? Vilka, är det några speciella branscher som är viktigare för landet? Har ni någon känsla för det?
Min känsla är att det är mycket byggsektorn och energiföretag. Och det är ju inte så konstigt. För
de är ju regulatoriskt tunga.
Regulatoriskt tunga och mycket kapital.
Mm. Ja. Vård har väl funnits så mycket ett tag också?
Eller? Ja. Jag upplever inte vår lika tydligt. Nej. Kanske.
Men, Saken, har du någon spaning?
Ja, men jag har en kompis som jobbar för Teknikföretagen. Men det är ofta... men det märks ju. Och näringslivet har ju ganska ändå central placering fortfarande. Men näringslivet har ju alltid, om jag backar bakåt liksom och kollar igenom... Eller funderar igenom mina Almedalsveckor från start och fram till nu, över 20 år. Så har ju alltid näringslivets organisationer ändå varit väldigt synliga och tydliga. Sen kan det ju hända att vårdtältet kommer till efter... Alltså numera är det ju också så att organisationer har ju ofta inte sin placering kanske hela veckan alltid. Utan det kommer och går och sådär. Men vården är ju en väldigt, alltså det är en stor, brukar vara en väldigt stor fråga här.
Mediernas intresse för Almedalen, eller i alla fall deras medverkan, minskar ju rätt mycket. För att före pandemin så hade ju alla medier, inklusive Svenska Dagbladet, en egen scen och sådär. Nu vet jag inte det, Expressen har väl en scen fortfarande. Jag vet inte hur det ser ut med övriga medier. Har du koll på det, Lydia?
Det är jättebra koll. Men jag tycker väl att
jag minskat, både i alla fall.
Expressen och Dagens Industri känns ju som de dominerade aktörerna. Sen har ju Sveriges Radio sin scen, va? Där de sänder.
Men ändå, att, för jag tror det var Aftonbladet som var först på att dras tillbaka. De sa så här, att vi kan inte räkna hem det här liksom, för att regionen tar jättehöga hyror. Vi måste ha 20 pers på plats. Liksom, och så här, det kostar för mycket pengar. Ja, Sakine, vad tänker du om det? Det är kanske bra att medierna inte gör sina egna grejer.
Alltså jag kan ju tycka att det är väl ganska klokt att göra en avvägning i så fall. Men några som var väldigt centralt placerade, ja, men där Expressen håller till nu, det var ju faktiskt SVT. De körde ju SVT-debatt varje kväll.
Det var fint. Det gjorde också att det kändes som att det var på riktigt ju. Mm.
Ja, och det var ju en sån nerv i vissa av de där debatterna. Jag var ju med på en del själv. Så att, och liksom, ja men, pressade partiledare direkt efter sina tal och alltså det kan jag sakna. Sen saknar jag SVT-debatt, SVT-opinion. Alltså, redan som det. Jag älskar ju när det ändå finns såna här program som typ alla kollar på och där dit alla bara tar sig och man... alltså, det är väldigt demokratiskt på det sättet. Så här, direktsändning, det är bara att ta ordet och peppra på.
Mm. Ja, det var en lägre eld som SVT kräktes på och släcktes. Det var väldigt, väldigt tråkigt tycker jag också.
För de gick in och av också, eller hur? För att det låg precis i anslutning till scenen, så det var ganska nära inpå ofta.
Mm. Ja. Och då kommer jag ju ihåg, någon sommar bråkade jag väldigt mycket med Vänsterpartiet i den här debatten om moralpoliser ute i förorter och så. Och då kom jag ihåg att Jonas Sjöstedt, som var partiledare, han var väldigt artig och tog mig i hand. Och då vågade Rossana Dinamarca och Linda Snecker göra det. Eller våga, de kände sig lite tvungna. Men de hade ju varit väldigt avvaktande fram till det. Sånt kan jag också tycka är lite kul. Påminner mig om när jag var då ung, aktiv i LUF. När Ung Vänster hade som liksom policy att inte ta... någon från de borgerliga ungdomsförbunden i hand i så här paneler och sådär. Men med mig så trodde de alltid att jag representerade något av de rödgröna partierna. Så här, ung invandrarkvinna eller ung invandrartjej. Så jag tyckte alltid det var lite kul. Så här, för då hade de redan råkat hälsa på mig.
Var redan smittade liksom.
Ja, lite som sådana här hardcore-islamister. Så här, fan också, det var en kvinna jag rörde. Skitkul.
Rätt åt dem. Mm. Ja, jag har varit lite inne på det. Det här informella delen av Almedalen, att alla är här, det är en tajt yta, det är lätt att mötas, man går ut och äter på kvällen, går på samma krogar. Lydia, den zonen, hur viktig är den?
Den är allt, skulle jag säga. Förutom partiledartalen.
Och vad är det som händer där? Är det så här att det uppstår genuint intressanta och viktiga möten där i det informella?
Du har ju läst på universitetet, Andreas. Ja. Det här med snöbollsurval. Det sker live här. Det vill säga att du känner någon som är bra och så känner den någon som är bra. Så det är inte så att du minglar helt förutsättningslöst. Det är ju ganska sällan. Men däremot, alla noder som du har kommer att hitta sin motnod. Och på så sätt så växer liksom nätverket.
Okay.
Sen tror jag att det är lite striktare nu, framförallt ett valår, att man kommer inte vara så frikostig. Partierna kommer dra sig undan i ganska hög utsträckning, skulle jag tro. Om man inte har gett upp, om man tror att valet är kört. För då kan det nog fästas på.
Det ska vi prata om alldeles i slutet. Jag tänkte bara ställa några frågor till om det här med minglandet. Är ni minglare? Saken är du en duktig minglare? För där ska man väl vara bra?
Nej, men jag är ju som en vandrande katastrof. Okay. Sen brukar folk säga så här, det märks inte på dig när du dricker eller inte dricker. Men det är för att jag alltid är
det bra
så här,
eller helt dåligt?
Nej, men jag är ju en social liksom. Jag älskar att babbla och säga lite så här konstiga kommentarer för att så här, lätta upp stämningar. Och särskilt om det är så här högt uppsatta myndighetschefer och så. Jag älskar det. Men det brukar sluta bra. Men ibland landar det ju fel.
Okay.
Men då blir det i alla fall minnesvärt och kul.
Så du går mycket på chock i ditt minglande?
Ja, det kan man säga. Jag är nog jäkligt rolig, ja, om jag får säga det själv.
Lydia, hur är du som minglare?
Ja, men jag tror inte man kan... Om man säger så här, jag älskar att mingla, är bra på att mingla. Det är ingen som gillar att höra det.
Så jag är kass på att mingla. Det är
ja,
det
jag
som
säger att jag är dålig, men jag tror att vi har ganska liknande profiler i rummet.
Men vadå, jag är ju en direkt jag står ju på riktigt och tittar in i ett hörn när jag minglar. Det vet
och
alla
står, som... Och så ringer du in mig eller...
Ja, är det så någon som knackar mig på ryggen och säger så här, hej, du gör bra poddar, och så bara, ja, vad roligt att du... Nej, jag är ju jätteblyg, så att jag
men du har ju fördelen nu, om du nu tar dig ut och minglar någonting.
Om jag blir inbjuden någonstans poddar, framförallt.
Att du har ju, folk kommer ju approchera dig, va? Du befinner ju i det gyllene läget där du bara kan, du ställa ut dig själv som ett sånt lamm i Jurassic Park, så kommer folk bara komma.
Och det tycker jag faktiskt är väldigt, väldigt roligt. Och det kommer bara att liksom, ni vet, buren, det är bara blodiga rester av buren som kommer upp efteråt liksom. Vad händer med det lilla lammet? Nej, apropå det, jag måste säga att ni som lyssnar och vill komma fram och prata med mig, gör jättegärna det. Jag tycker det är jättekul.
Men det nästan bästa här är ju, det är ju inte de här liksom träffarna, massa proffsminglare som börjar babbla om sina urtråkiga jobb och alltså, håller låda.
LinkedIn live?
Ja, nej, jag har inte ens vanliga LinkedIn liksom. Nej. Usch, det är ju pest. Men däremot, det bästa tycker jag nästan är att träffa liksom, ja, men det kommer fram vanliga gotlänningar som kanske känner igen en, och jag hade ett äldre par nu tidigare idag. Ja, sånt är ju kul. Sen har jag en bokat in en träff med en liksom, alltså han är sångare för ett hårdrocksband här på Gotland. Och jag skrev om honom 2012 när hans band portades från Rockbjörnen för att man misstänkte att den här sångaren var sverigedemokrat.
Mm-hmm.
Så han och jag har ju bestämt att vi tar väl någon kaffe imorgon. Okay. Det ska bli skitkul. Alltså efter alla år. Jag ska kolla det. Jag bara, alltså, hur gick det med det där? Men han berättade ju inte vad han var. Och medlemsregistret var ju hemligt så att ingen visste. Men bara misstanken. Mm. Vad säger det om den perioden? Alltså Sverige har ju varit lite av ett dårhus.
Tar du honom i hand?
Ja, men självklart. Jag brukar krama dem. Jag fick faktiskt en kram av Jimmy Åkesson på Sweden Rock.
Ja.
Och så sa han så här... Han sa någonting i stil med, ja, det är väl så här man får hälsa på liberaler nu.
Ja, det blir det, du och Simona. Okej, men hoppa över till det ämnet då. Det här med polariseringen inom svensk politik, där liksom ena oppositionen anser då att det pågår ett machtgymnabe och regeringen varnar då för den vansinniga vänstersvängen, vad allt det innebär. Märks det av, eller umgås folk över blockgränserna här i Almedalen? Har ni någon erfarenhet av det?
Alltså folk umgås ju. Jag är ju,
men är det lika jäkligt som tidigare?
Ja, men det skulle jag nog säga. Jag menar, det blev lite skriverier när vi var några borgerligt sinnade och från Timbrokretsen och sådär som var på Socialistiska Flammans första majfest. Och jag är ju som sagt inbjuden till Aktuellt i politiken ikväll. Folk brukar vara sjukt trevliga. Jag menar, en sån här som Anders Lindberg är jättetrevlig privat och så. Men man märker ju, alltså jag gick igenom vad Aftonbladet har skrivit för ledare de gångna dagarna. Alltså det är ju, tonläget är ju så uppskruvat så det finns inte. Det är verkligen 30-talet. Varningar om 30-talet liksom stupet. Så att det märks att det är valår, men det märks också när man träffar människor på tumman hand att det är väldigt mycket liksom bara positionering.
Ja. Mm. Alltså det är mer bransch än... Ja. Ja,
så alltså, vi har ju haft 30-tal i Sverige sedan 2010, så vårt 30-tal är mycket längre än det tyska 30-talet. Vad säger du, Lydia? Märks polariseringen och sådär, eller är det ändå?
Jag tycker faktiskt att det är mindre polarisering än vad det har varit. Och det blir ju så naturligtvis nu när partilandskapet ser ut som det gör, och man måste börja hitta nya konstellationer. Till slut är det så här, de här röda gränserna, det är mer en cirkel liksom. Ja.
Fast jag minns för sig, jag tror det var 2005, 2006 kanske, när Donnersbrunn på Utsvegen där, när Jimmy Åkesson och några av hans kompisar kom in då bildades det faktiskt som en litet tom ring runt om.
Alla så skulle det skulle ju aldrig ske idag.
Nej, Nej men så var det då.
Motsvarande sätt så är det inte så, även om man varnar för en vänstersväng, vilket det verkligen ser ut att bli, så är det inte så att man försöker hålla sig borta från Nooshi.
Nej, hon kommer inte sätta oss på kolsås.
Nej.
Hoppas inte i alla fall.
Det är väl mer inom det blocket där man försöker hålla lite...
Ja, där tar de fram isackarna kanske. Hörrni, om ni får ta fram spåkulan. Hur kommer valrörelsen märkas under veckan? Vad tror du?
Vi har väl redan märkt det. Alltså, det kommer nya vallöften nästan varje dag. Mm. Så att det kommer komma flera här. Under veckan också skulle jag tro.
Mm. Mycket utspel. Mm.
Ja, alltså det känns ju som att oppositionen kommer dundra på med det här att liksom blir det fortsatt tid så är det liksom 30-talet står för dörren. Demokratin är hotad. Jag trodde ju alltså så här, någon vecka före förra valet då så höll ju Socialdemokraterna med bland annat försvarsminister då Peter Hultqvist en presskonferens där man varnade för att blir det regeringsskifte så är det liksom fara och färde och man liksom verkligen tog i som man sprack. Och jag tyckte det var nästan lite obehagligt. Det är som att säga att våra meningsmotståndare i svensk partipolitik är liksom demokratiskt illegitima. Och jag tror att man förlorade mycket på det då, vilket var skönt, för jag tycker inte sånt där ska löna sig. Men när jag lyssnar på bland annat då Aftonbladets ledarsida och liksom viktiga S-aktörer, och jag är rädd att fler högt uppsatta socialdemokrater också kommer plocka upp den tråden, så kommer det kommer bli väldigt snaskigt, tror jag. Och då kommer andra sidan också hoppa på och försöka liksom ge igen. Så att jag tror att det kommer kunna bli ganska blodigt, eller vad man ska säga, utan liksom, alltså jag menar inte riktigt blod, men väldigt sådär brutalt.
Mm. Menar du det blodet du dricker till frukost?
Ja, exakt, där kom du på mig.
Men en fråga, det här med att Tidö ligger ju under så det sjunger om det. Är det, och efter Almedalsveckan så kommer ju vi i Sverige ta ganska mycket semester i några veckor. Behöver det hända någonting? Hur tror ni från Tidösidan, behöver de göra någonting här i Almedalen för att i alla fall få fart på att någonting börjar skruvat åt något håll? Vad tror du, Lydia?
Alltså det är väl idealt. Det är klart att den analysen görs väl av alla, att nu måste det någonting till. Nu får man plocka ut målvakten.
Ja. Sex man in.
De ska visa Japan, såg jag. Moderaterna ska visa Japan-matchen.
Ja, okej. Okay. Det är kanske det som händer. Hoppas vi att det går bättre senast. Det.
Nej, men det är klart att man vill att det ska hända någonting. Apropå det 30-talet och så vidare. Det är ju för att vi går ju in i en valrörelse igen som inte riktigt handlar om sakpolitik. Eller ingen sakpolitik. Och så länge det är på det sättet så kommer man ju alltid kunna gynnas på marginalen av någon sån här debatt. Mm. Och det är väl det som är det tråkiga.
Det är väldigt tråkigt, så är det. Nu ska vi prata om roliga saker. Nu vill jag veta vad ni ser fram emot mest. Och ni har kanske redan svarat, det var Timbros mingel. För dit inte Andreas inbjuden. Nej, men någonting annat välj som tipsar lyssnarna om, kanske ifall man råkar vara på plats. Säkert några tips sådär.
Jag bara, får man göra reklam för sina egna grejer?
Ja, nej, men,
jag har bland annat då en av båtarna ute vid hamnen brukar bjuda in mig till att prata om hotet mot yttrandefriheten. Och det är en organisation som heter Set My People Free. Och de uppmärksammar människor som i islamistiska diktaturer mördas, fängslas, förtrycks. Och har folk i sin krets då med egna erfarenheter, alltså som har flytt till Sverige på grund av det. Och efter alla de här debatterna om liksom koranbränningar och allt vad det har varit, så tycker jag det perspektivet är oerhört viktigt. Och jag är så glad varje år när de är här och att jag får besöka dem också.
Mm, toppen. Set my people free ner i hamnen någonstans helt enkelt. Det är ditt tips. Lydia, har du något sånt där som du ser fram emot lite extra och som du vill tipsa om?
Det här är ju inte så mycket ett tips eftersom att alla redan känner till det. Men jag vill bara understryka att Expressens monter. Mm. Dels Viktor Bartkrons utfrågningar. Han körde ju då den här utfrågningen av Magdalena Andersson förra året. Det var då vi fick det mycket kända tvångsblandningsklippet, eller vad vi ska kalla det.
Hur hon inte var så sugen på att flytta själv.
Hon var inte så sugen på att flytta själv.
Nej, hon bor i Nacka, så jag förstår henne.
Om man är besökare i Almedalen och inte är så van att vara här, då skulle jag ändå ta mig tid och gå på de utfrågningarna. Sen så kommer min chef för sommaren, Patrik Kronqvist, som är politisk redaktör på Expressen. Han kommer att fråga ut mustchefen. Så det ser jag fram
emot. Det blir intressant. Det är inte det lättaste att fråga ut en mustchef som är van med att inte säga någonting. Nej, men det låter ju toppen. Är ni liksom taggade inför veckan? Är ni... Ja, ni ser glada
ut. Absolut. Ja, absolut. Jag sov ju en natt, så att nu är det tipptopp.
Efter mina äventyr med rabbisen och allting och färgen, så här, jag kunde knappt somna sen. Anledningen till att jag skulle ut i fåret var att min dotter bor över hos min brorsa där hos sin kusin. Så hade jag lovat att komma då, för jag tänkte att då, ja, hon hade ju somnat när jag kom, så jag kunde bara pussa henne. Men hon var jätteglad i morse av att pappa var på plats. Så vi gick iväg och badade på en underbar sandstrand i morse. Det var värt väldigt mycket, kan jag säga.
Härligt.
Känner du hur det är att vara Peter Wemblad nu?
Han är väl inte på fåret, han behöver hänga på sugret.
Nej, han är inte på fåret. För mig liksom.
Same. Jag fick utpekat också åt vilket håll Thomas Bodström bodde. Nej, men jag har bräckt vatten fortfarande i håret, det känns jätteskönt. Ska ni bada någonting förresten?
Lydia? Absolut.
Ja.
Det är målet i alla fall.
Har du badkläderna med?
Det är ganska frusen av mig. Så
det är ganska skönt i vatten.
Ja.
På fåret där det var långgrunt var det i alla fall så.
Härligt.
Ja, nu har vi pratat massa strunt. Vad kul att Almedalsveckan är igång och stort tack för att ni var med. Stort tack Lydia Wåhlsten från Skattebetalarna för att du medverkade idag.
Tack för att jag fick komma.
Och stort tack Sakine Madon snart på Smedjan för att du medverkade.
Ja, men tack, det var jättekul.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Och dit mejlar ni förstås alla mingel- och festinbjudningar också. ledarsidan@svd.se. Attention Andreas Eriksson. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag då Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.